En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och jag frågar också återigen Ridley Scott, varför kan du inte unna dig att de bara använder liksom franska ord? Ja, för att ge, varför måste de låta som en amerikansk befälhavare från Vietnam när de ska ge order om eld och attacker och så här? Det är så mycket sånt som får mig att känna att det här är liksom en ganska dåligt beläst amerikan som gör en tolkning av Napoleon och hur han tänker sig att Napoleons strid ska se ut. Och då ser det lite ut som man tänker sig Sagan om ringen ungefär.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt och är hostig och snuvig, men kör ändå.
Ja, men du vet, man ska inte, ja, Peter Bennus är det här då. Men man ska inte sälja in sig sina liksom brister på en gång, Martin.
Det är så kallat alibi, men ja. Temat idag är ju tvingande. Vi har ju gått och sett Napoleon-filmen, du och jag.
Ja, inte tillsammans i och för sig, men...
Det var i och för sig synd faktiskt.
Ja, det var
jag
synd
såg
att
det
inte tillsammans.
Jag såg det tillsammans med tre andra individer i Tavastehus.
Ja.
Men jag måste ju få vara med och prata om den här, så att kära lyssnare, ni får stå ut om det hostas lite här då. Men vill du börja, Peter?
Jag tror att
du
egentligen är mer
intresserad av filmen.
Ja, vilken ände ska man börja? Anledningen till att vi vill prata om det är förstås att Napoleon är en intressant karaktär här ur ett militärhistoriskt perspektiv. Det tror jag knappast någon... inte håller med om. Och för våran del, vi har ju inte riktigt gjort något avsnitt så där som handlar specifikt om Napoleon. Vi har varit inne och petat lite i olika episoder under den där tiden. Men vi har ju inte riktigt gjort någon sån här sammanbiten eller sammanfattande liksom analys av hans bidrag till den militärhistoriska historien. Men, och samtidigt, och då blir det ju ändå så där att vi... När det kommer en sån här film. Det är faktiskt inte så jätteofta det kommer filmer om Napoleon. Han är inte så där super vanligt förekommande. Han brukar förekomma i väldigt många filmer som en karaktär. Men det har gjort ganska få stora verk om hans liksom, livshistoria får man kalla det. Och det tycker jag är lite intressant. Och det gör ju så här, när det kommer en sån här film, då måste vi ju se den förstås.
Jo, men samtidigt kan man ju då bara påpeka en sak här, att näst efter en viss Jesus från Nasaret så finns det ju ingen person som är så omskriven,
ja,
som
precis,
Napoleon.
Precis, det är lite ironiskt. Men tror du inte att det här har att göra med också att dels är hans liv ganska långt, eller hans bidrag till historien är ganska stort och brett. Och man kan skilja det på så väldigt många olika sätt. Så det är ganska svårt att göra någon sammanhållet som kan förpackas i ett par timmar.
Mm.
Möjligtvis det.
Och det blir ju ganska uppenbart efter att ha sett den här drapan, eller hur?
Absolut. För nu är det frågan då, vem ska börja med sin analys här nu, Martin?
Ja, men börja du. Jag, så hänger jag på lite, ja. Sen. Jag kan väl säga till lyssnarna här att ska ni gå och se den? Ja, det ska ni ju göra. Jag kanske är lite sådär lite hard bastard när det gäller sånt här film och sånt. Jag är lite sparsmakad. Så jag tyckte nog att den var ganska gömsig, om jag ska faktiskt vara ärlig. Ja. Men vi kan ju komma till varför, men Men börja ja, du, men säga, är du mer positiv
inte,
Peter?
Jag vill, även om jag förstås är fascinerad av ämnet så skulle jag nog inte tycka att man behöver lägga några 160 spänn för att kolla på den här på bio. Man kan gå och vänta för det så, den vet fast om någon var värt de här pengarna. Det är ganska elakt, men jag tycker att det här var ganska konstig fel. Men framförallt det som, och jag vet att jag skrev ett sms till dig Martin efteråt, där jag skrev så här att ingenting som du och jag är intresserade av riktigt kommer fram i den här filmen. Och det är kanske det. Mitt huvudsakliga invändning mot en film som Napoleon, för den här personen är ju extremt fascinerande och har ju bidragit till, eller gjort så mycket. Han kan förstås kritiseras enormt mycket också och har ju ställt till med mycket blodigheter och med mycket annat ur liksom, kanske civilt perspektiv också. När man ska göra en film om Napoleon så måste man ju, precis som man, när man ska skriva historieböcker eller artiklar eller vad det nu är, så måste man ju välja vad som är ens fokus. Och det är ju det som blir lite svårt i den här filmen tycker jag, att det är så väldigt många olika fokus och man får en riktigt klar bild av vad de vill åstadkomma. Sen tycker jag att Joaquin Phoenix, som annars är en av mina favoritskådespelare, alltså det är synd att han gör så slappt jobb här. Eller jag vet inte om jag är rätt person att kritisera skådespelare för deras insatser, men det kändes verkligen som att han spelade lite som när han var Johnny Cash. Och framförallt så undrar jag också så här, hur kan man, han är ju 50 plus, inget ont om 50-åringar, men det passar ju förstås Napoleons karaktär i ett senare skede. Men här i början av filmen så är ju Napoleon up and coming, extremt ambitiös person, liksom på väg att bli politiker för han har varit en militär och som befinner sig i Paris på ett väldigt, ja, mitt i den här, i det här händelseförloppet. Men i filmen så framstår han som en ganska trött 50-årig farbror.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En sak som jag letade efter hela tiden, det var ju de här klassiska frågorna som ju forskningen och litteraturen alltid har diskuterat när det gäller Napoleon. Ja, och en sak man brukar säga om Napoleon, förutom att han ju är en extremt viktig aktör, som vi historiker brukar säga. Ofta brukar man ju diskutera just det där, är det enskilda individer som driver historien framåt eller inte? Och i det här fallet är det ju faktiskt så att Napoleon Bonaparte är ju det. Och forskningen då, eller litteratur, brukar alltid säga att det som är spännande med honom är att han är ju inte, precis som du säger, bara en, du var lite inne på det här, en militär, utan han är en militär som förenar det med ett politiskt intresse och en politisk ambition. För den franska republiken hade flera skickliga militärer och flera ambitiösa politiker. Men de hade bara en Napoleon Bonaparte som förenade de här två. Och det tycker jag är en sak som kanske bara delvis kommer fram i filmen, tycker jag.
Jag vet inte om det kommer
den
fram
andra
alls.
Frågan, ja, men det gör det väl ändå i den här diskussionen. Han kommer tillbaka bland annat från Egypten som han har då.
Jo, möjligtvis.
Omkring hans eventuella kupp då, va? Ja, den kupp han sen genomför, den som ju sen kallas för Brumärkuppen 1799 då. Men jag tycker att En annan sak som de inte riktigt helt fullt upp tar upp, som är också väldigt betydelsefull, det var du också inne på, den är ju, var han så att säga en orostiftare? Skickade han hänsynslösa soldater i döden? Hur ska vi se på honom? Det tycker jag inte heller att man tog upp och resonerade kring i filmen på riktigt allvar. Nej. För det tycker jag är en väldigt spännande fråga. Det brukar litteraturen väldigt mycket upprätthålla sig vid faktiskt. Alla de här förlustsiffrorna. Så på slutet då matar man förlustsiffror på filmduken. Att se hur så många dog. Men man har inte under filmen i alls egentligen resonerat
kring... Nej, det är precis. Jag tycker att det kommer väldigt apart också när de försöker... Det
väldigt platt på
vad
slutet.
Betyder det? Ja. Så, för det har inte, känns inte som det har varit ett genomgående tema alls i den. Men jag tycker att det är ett problem det här med statsmannen då. Och det är kanske det som fascinerar mig mest. Att han är, precis som du säger, samtidigt militär, så är han också en oerhört skicklig statsman och politiker. Men i filmen så framstår han så ganska nästan lite korkad ibland. Och lite tafflig och lite... Och lite i händerna på andra, och det är lite märkligt egentligen att folk runt omkring bara låter honom göra som han vill. Och så har jag svårt att tänka mig att det var. Jag tror att han var betydligt mer intelligent och mer manipulativ än vad som framstår i den här filmen. Och sen så människorna runt omkring beter sig också på ett mycket märkligt sätt. En sak som jag verkligen hakar upp mig på och som är tidigt i filmen, det är när han ska försöka slå ner det här upproret. Han är med i Paris tror jag. Han ska försöka, och så radar de upp ett gäng artillerikanoner här mot, och ställer upp dem mot en uppretad massa människor som så uppenbarligen är civila då. De står med högrepar och allt möjligt. Och de står och ropar och skriker och är irriterade. Och de står beter sig ungefär som de brukar göra i zombiefilmer, tänkte jag på. Alltså de verkar inte ha någon som helst känsla för sin egen överlevnad överhuvudtaget. Så när de avfyrar de här kanonerna så, och det är helt uppenbart att det kommer ske, så verkar de inte ens flytta på sig. Utan de bara står och tar emot detta. Och det bara fick mig att tänka på att Ridley Scott som har regisserat detta måste ha en väldigt låg uppfattning om Paris medborgare under den här tiden och alla de... Ja, allt som de har varit med om. Jag har lite svårt att se ett sånt här. Och det här tycker jag är genomgående, att folk beter sig ganska irrationellt. Och jag undrar, ibland känns det nästan lite som att man tittar på en Sagan om ringen eller någonting sånt där, nästan en fantasyfilm. Och även i slagen, hur människor beter sig. Folk känns extremt...
Det där skulle jag kunna fylla på och säga att å ena sidan så är det ju så att Napoleon Bonaparte är ju den här personen som ju man kallar in för att behålla makten när det blir oroligt på gatorna. Han verkar ju både lugnande mot så att säga vänstersida, jakobinska revolutionsivra republiksida, men också mot royalisterna. Så att det stämmer ju att han så att säga rensar gatorna med artilleri. Det gör det absolut. Och det där är ju också en sak som är så spännande med Napoleon, ju att så fort det kniper så kallar man in honom till Paris. Och han är ju till slut den enda generalen också, även om jag alldeles nu sa att det fanns fler, men som också vinner väldigt tydliga framgångar. En sak som jag verkligen, verkligen saknade i den här filmen, som är en viktig pusselbit för att förstå Napoleon Bonaparte, som jag tror inte man kan förstå honom, det är ju Italienfälttåget på 1790-talet som slutar med den här Campo Formo och freden 1797. Det är där han präglas och det är där han formas som befälhavare och vinner sin ställning som den här generalen som man kallar in och får sin politiska betydelse. Och också utvecklar, menar ju många, ett förhållningssätt till striden och till taktiken på slagfältet och så vidare.
Men nu sviker minnet, men är det ens med i den där filmen?
Nej, det satt sig inte med överhuvudtaget. Och det är en väldigt stor lucka tycker jag, för det är ju där också som han lär sig att flytta trupperna egentligen utan ordentlig logistikplanering. Därför att norra Italien så är extremt rikt, så där kan man göra så. Vilket ju sen fallerar alls uppenbart då, till exempel i Ryssland sen, va? Det tycker jag är en väldigt stor brist i filmen. Och sen var du inne på en annan sak som jag bara lägger på. Du sa just det att jag tror att de låter Josefin säga i någon replikskifte där att du är bara ett råskinn. Utan mig är du bara ett råskinn. Ja, jag vet inte om du minns det, Peter. Det är väl kanske bitvis rätt då. Han var ju en hetlevrad korsikan och sådär. Men han är ju precis som du säger, det är ju en beläst man det här. Han var oerhört intelligent och inläst och skrev framförallt väldigt, väldigt mycket. Och det här vet man ju, eftervärlden vet ju det här. Och det är också en sak som vill jag irritera mig lite, att vi vet väldigt mycket om Napoleon Bonaparte. Man behöver inte skarva så mycket.
Nej,
som
precis.
Man har gjort.
Och det är också, tycker jag, så lustigt. Det är en av de första scenerna, nu blir spoiler alert för dem, men jag tror att det här finns med i trailern också. Men den här filmen inleds ju med att man egentligen är ett halshuggs på giljotinerna. Och då skildrar man det som att Napoleon är med och ser på detta, och det är han ju inte, befinner sig inte i Paris på den här tiden. Men då får man liksom en känsla av att okej, okay, då vill Ridley Scott säga någonting med att Napoleon är med här och betraktar detta. Det säger kanske någonting om hans inställning till revolutionen och till terroråren här och hans relation till Robespierre och allt det här som kommer efteråt. Men det får man tyvärr inte liksom, det får man ingen känsla för, utan han framstår som att han är ganska avsides från detta, vilket han inte är. Och det tycker jag är så onödigt. Det, på tal om det här att skarva, om man ska skarva, och då ska du ju ha ett syfte. Då ska du så här belysa en poäng som är intressant, som kommer senare, eller som en slags, ja, som Tjechovs gevär. Det ska finnas, ett syfte med att det här finns med. Men det finns inte riktigt i den här filmen. Och det är många scener som är så. Jag tänker också på en annan scen när han är i Egypten där. Och de öppnar Tutankhamons sarkofag.
Ja.
Ja, och så ska han liksom lyssna på den där. Och då finns ju tillfälle...
Och man andas, det verkar ju helt korkat.
Ja, precis. Men det här finns ju tillfälle att så här reflektera lite över Napoleons ambitioner. Han vill bli ihågkommen. Han vill vara den här personen som får den här historiska ställningen. Men det kommenteras inte på, så man framstår stället som att man inte riktigt förstår varför han gör det. Han framstår nästan som korka, han tappar sin hatt och så här.
Ja, en sak som jag vill kommentera där, du är inne på en annan sak som ju brukar diskuteras mycket när det gäller Napoleon. Det finns ju flera saker, jag har ju nämnt några stora saker, men ytterligare en sak här då, att var han revolutionsman eller inte? Ja. Och det brukar man ju resonera
där. Ja, precis. Vad är liksom hans roll där?
Var står han?
Ja.
Och jag tycker nog så här att en sak som man ju gör alls för mycket av den här filmen, som jag tycker är faktiskt nog, jag uppfattar så felaktigt, det är ju att man glömmer bort att han själv är en maktmänniska, utan han låter honom hela tiden motivera sina handlingar med att det är för Frankrike. Och det tycker jag är liksom lite naivt på något sätt. Va? Men
ja, det är billigt, tänkte, det är ju en billig poäng på något vis.
Ja, det är ju det. Ska vi ta och analysera det lite mera krasst ur ett militärhistoriskt perspektiv?
Ja, precis. Jag är jätteintresserad av att höra vad du tycker om Austerlitz, det här slaget där.
Ja.
För det var ju någonting som jag irriterade mig enormt mycket på när jag satt och såg där. Men jag är inte lika liksom kunnig om de där detaljerna.
Men, man kan ju säga så här, för det första är det väl väldigt svårt att göra den här typen av slag och få en överblick. Därför att när man ser det här slaget så tror man att det äger rum ungefär på en kilometers bredd, eller hur?
Ungefär.
Och egentligen är det ju så att det här slaget var utbrett på nästan det 10 gånger detta då. Och Austerlitz-slaget handlade ju väldigt mycket om att vinna kontrollen över en hög platå. Och det här är ju början på december, det vet ju alla som lyssnar. Och söder om den här platån så finns det då ett område där det finns mera låglänt områden, och där det faktiskt också finns en sjö som skildras i den här filmen. Men det är inte så att hela slaget äger rum på den där sjön. Så att det finns en... Och det är inte heller så att det här var medvetet att skjuta på det sätt som skildras. Så att det är väldigt mycket tokigheter. Det som leder till segern vid Austerlitz, det är ju att ryssarna då och österrikarna, de satsar på att försöka knäcka den högra, franska högra flygeln genom att satsa väldigt mycket folk i anfall då på vänsterkanten. Och det här blir ett misstag så småningom, därför de försvagar sin center, och i centern sen så kommer då fransmän att sätta in sitt slutanfall då över den här platån som jag pratade om, som ligger norr om det här sjöområdet då. Och faktiskt är det så då att en viss marskalk Bernadotte är med där och leder delar av det här genombrottsanfallet då. Så det är egentligen huvudsaken under Austerlitz-slaget. Där nere på den här södra delen om den här platån då, där förekommer det då ett utnötningskrig där fransmännen egentligen bara håller emot, medan ryssarna och österrikarna pumpar in mer och mer trupp. Och det är Buxhövden faktiskt som leder de här anfallen på den rysk-österrikiska sidan. Och sen i slutskedet av den striden på de, så att säga, den södra delen av slagfältet. Då blir det så att de drar sig tillbaka, de allierade ryssar och Österrike, över en liten sjö. Där då många drunknar efter att det har blivit beskjutna då med artilleri.
Ja, men precis. Och det här är ju återlustigt då. Varför? Ja. Ja, det här är en detalj som finns i det här slaget.
Ja, det är, det är ett tragiskt slut.
Ja. Varför vill man få det framstå som att det här var en helt avgörande del i striden? Jag fattar inte heller sådana här små detaljer som att de vill till exempel visa hur de använder olika typer av signalsystem för att kommunicera med varandra. Ja. Jag vet inte om du tänkte på det. Och jag tycker det är intressant ur teknikhistoriskt perspektiv är det här förlagan till telegrafin, och man hänvisar ofta till Napoleonkrigen som en katalysator för den där utvecklingen, så det tyckte jag var en snygg detalj, men det försvinner ju direkt där när man ser de här snarare horderna av som det är en slags Sagan om ringen strid som pågår, och att Napoleon gömmer de här soldaterna under skynken och så rusar de fram. Jag stör mig också på den här, alltså det är som att det övergår direkt till en slags bajonettstrid där inne i det här lägret också.
Ja.
Det är bara, ja, men jag förstår inte alls.
Nej. Ja, och där vi, för nu hugger jag direkt här.
Ja.
Där har du några detaljer, tycker jag, i stridsskildringen av det taktiska. Det ena är ju att det är alldeles för mycket närstrid.
Ja.
Det var ju eldgivningen som dominerade. Och här kan vi ta sen, om vi kommer alldeles strax till slaget om Waterloo, där blir det ännu mer tydligt, skulle jag vilja säga. Det är det ena, som du alldeles riktigt påpekar här. Det andra är ju det att de gräver ju ner sig dessutom. Det är jag också mycket tveksam till, om det var så. Och dessutom så har de ju grupperat sin stridslinje 20 meter framför sitt tältläger. Vad säger du om det, Peter?
Nej, jag vet inte heller. Jag tycker det är som att de bjuder in dem. Man får det se ut som att de bjuder in dem till tältlägret för att sen slå bort dem därifrån.
Ja, men det verkar ju som att han är helt ointresserad av att egentligen attrahera någon som har läst någonting. Precis. Om de här slagen. Och sen nästa sak som jag också vill säga, att visst, Napoleon Bonaparte var en artilleriofficer. En av de här delarna i hans sen taktiska utveckling är att han så småningom, särskilt under senare delen av sin, så att säga, fältherrekarriär, just samlar artilleriet i samlade batterier för att liksom kunna kanalisera slagfältet genom att stänga av vissa delar för motståndet, men också förbekämpa och så vidare. Men hela denna film handlar ju bara om en enda sak. Den är ju att Napoleon nickar och sen skjuter de skiten ur motståndaren. Och det är fullständigt orimligt, Peter.
Men du, då vill jag göra, på tal om det. För jag satt så här.
Ursäkta, jag ber om ursäkt här lite.
Men på tal om det.
Men jag blir lite frustrerad för att det är så dåligt.
Nej, men verkligen. Jag funderar på, är det så här det blir när amerikaner ska göra film om europeisk krigföring under 1700-1800-talet?
Det blir Civil War, hörru. För jag tänkte faktiskt lite på, vi har ju spelat in en serie just om amerikanska inbördeskriget, och just detta med den taktiska defensivens styrka. Det kändes väldigt Shiloh, det kändes väldigt Gettysburg över många av de här slagen. Jag tror att du faktiskt har rätt, det har jag inte tänkt på, Peter.
Nej, men jag tycker att jag känner igen det här också från andra typer av amerikanska filmskildringar också. Att, och det är någon slags, men det är någon slags dramaturgiska grej också, det här med nickningen. Jag tänkte också att det var full bara fire. Och jag frågar också återigen Ridley Scott, varför kan du inte unna dig att de bara använder liksom franska ord? Ja, för att ge, varför måste de låta som en amerikansk befälhavare från Vietnam när de ska ge order om eld och attacker och så här? Det är så mycket sånt som får mig att känna att det här är liksom en ganska dåligt beläst amerikan som gör en tolkning av Napoleon och hur han tänker sig att Napoleons strid ska se ut. Och då ser det lite ut som man tänker sig Sagan om ringen ungefär.
Ja, men och det är ju så lätt att läsa om detta också. Nu kan han ju inte läsa svenska, men han kan ju, om jag nu får säga det, han kan ju bara läsa någon sida vad jag har skrivit om där slaget. Så han har ju haft hela grejen. Det där lät kanske lite stödigt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om vi går vidare sen så tycker jag också att slaget vid det som ibland, nämligen som brukar väl uttalas ibland, Borodino har jag lärt mig faktiskt, eller Borodino, man kan ju välja där vad man är för språktradition. Men, och det är ju slaget på väg mot Moskva. Vi kan ju komma sen tycker jag till det här med de här fälttågen sen och luckorna där. Mm. Vi har ju redan pratat om avsaknaden av. Men att det skildras ju tycker jag egentligen bara väldigt svepande. Det är ju ett väldigt brutalt slag och där ju Napoleon har liksom utvecklats mot att egentligen ha ett väldigt flexibelt sätt att agera på slagfältet. Med att, som vi var lite inne på med Austerlitz, binda fienden, satsa på ett genombrott, en kraftsamling, en lokal överlägsenhet, liksom har försvunnit. Så man brukar säga att det är striderna mot Österrike faktiskt 1809 och slaget vid Wagram och Aspen-Essling, där han på något sätt verkar ha tappat lite av sin, vad ska jag säga, känsla. Det beror dels på att motståndarna börjat lära sig, men också på att det förefaller vara så att Napoleon, man vet väl inte hur man ska förklara det, men han kanske har blivit helt enkelt lite trött, brukar en del forskare mena. Och han är ju dessutom ganska sjuk i slaget vid Borodino. Och där man ju egentligen köttar sig ju mot en rysk. Får man säga, ryssarna är verkligen på förhand. De har ju till och med stöttat hela sin linje med ganska kraftiga skansar. Och det blir ju ett väldigt blodigt liksom massakerslag det där egentligen. Så kostar ju väldigt mycket folk utan några taktiska finesser. Så det finns ju inte med. Det tycker jag skildras bättre då till exempel i den här storfilmen om krig och fred.
Ja, jag tänkte just den, ja. Sergej Bondarchuks film från 1967. Ja, jag satt och kollade igenom det klippet just från Borodino faktiskt innan vi skulle börja prata här nu. Och jag tycker det är mycket mer spännande.
Det är mycket bättre. Och just det här som jag skulle vilja peka på, att man brukar säga att Napoleon utvecklar sig liksom mot det sämre på något sätt under sin karriär. Och det där som jag skulle följa upp, att jag sa att de allierade lär sig. Och det handlar ju om att man lär sig att hantera det faktum att den franska armén är ju väldigt flexibelt indelad i så kallade divisioner. Något divisionssystem eller kårer som alla kan uppträda självständigt på slagfältet. Medan motståndaren ställer liksom upp i en sån här klassisk linje. Alltså en lång korv så att säga. Och det gjorde ju att en sån typ av gruppering är väldigt känslig för en dominoeffekt om den börjar rullas upp, medan den franska linjen är mycket mer flexibel. Det här lär sig ju motståndaren. Och arkehertig Karl då, österrikiska, han har ju lärt sig det här och gör faktiskt, segrar ju faktiskt mot Napoleon 1809 ett av de här slagen som jag nämnde. Och det gör att just i det här slaget vid Wagram, det avslutas då med ett massivt centralt tungt infanterianfall av den typen som sen genomförs vid Borodino och sen återkommer i slutskedet i slaget vid Waterloo. Men den här analysen, det kanske man inte kan förvänta sig att man tar upp i en sån här spelfilm, men jag tycker alltid att jag vill i alla fall bidra med den.
Nej, men någonting händer. Jag tänker att det som är budskapet här är att man skulle ha valt vilken sida av Napoleon man egentligen vill skildra.
Ja.
Och då hade man valt då mer det militärhistoriska bidraget han gör och liksom de här olika slagen, då hade det kanske funnit utrymme för den här typen av analyser. Hade man valt det politiska, jag tänkte på den här scenen som skildrar hans relation till Alexander, eller tsaren. Oh, men. Som också bara, ja, det var så mycket skämskudde rakt igenom. Man hade ju till exempel kunnat skildra honom som den interagören, politiken, diplomaten och hans sätt att bygga de här allianserna runt om i Europa. Det är liksom en egen film. Och sen här kärleksrelationen med Josefin är ytterligare en tredje film. Liksom. Ja.
Så det, och det är ju det där mötet i Tilsit på sommaren 1807. Och de har ju också glömt bort det att Austerlitz leder ju inte till Tilsit, utan det här de har ju behövt lägga några minuter på att förklara att
visst.
Den ryska armén krossas i slaget vid Friedland då, den 14 juni. 1807 och så vidare. Och ett annat slag i februari 1807 som kanske är det jag tycker är mest intressant att skildra, det är ju slaget vid Eylau, där ju fransmännen håller på att åka på ordentligt med stryk. Och där Napoleon bara ignorerar förlusterna och bara skickar ut proklamationer och kommunikerar om att det gick bra på alla sätt och alla vet att det var förfärligt. Och som Neuilly uttalade sig, en sådan massaker och till ingen nytta, efter att han i slagets slutskede var tvungen att rädda den franska armén med ett massivt kavallerianfall med 10 000 kavallerister, var 1500 dör ganska omgående. Så att, men nu måste vi ta en sak, Peter.
Ja, kör.
Vi måste prata om ryska fälttåget och så måste vi prata om det här absurda hoppet från 1812 till 11.
För ja, där just det, är ju en enorm lucka. Jag fattar inte heller det. De kallar han åker hem och sen, ja men du får berätta din analys. För den är
ja men det ryska fälttåget då naturligtvis. Och där är ju också frågan om man inte skulle kunna ha haft en bättre. Varför gick det åt helsike? Egentligen så är de inne på en analys, nämligen att jag visste inte, han säger ju där när han står i Moskva, jag visste inte att han hade guts att bränna sin egen huvudstad. Och då är det Alexander han anspelar på då. Och där är vi ju lite inne faktiskt, snuddar vi den vettiga analys. För den är inte så tokig. För det är ju det handlar om, att ryssarna ju backar undan. Va? Och sen naturligtvis denna eländiga marsch tillbaka, och man kommer tillbaka med 40 000 ungefär. Sen anger de 600 000. Jag skulle säga att forskningen brukar väl säga att ungefär 400 000 man kliver in i själva Ryssland. Men det där är väl kanske en detalj då. Det finns ju större saker att vända sig mot här. Sen hoppar man ju över det som jag kanske tycker är...
Det är liksom den stora koalitionen, och det är ju någonting som vi själva har gjort avsnitt här också.
Ja, vi har ju poddat på detta.
Jo, när hela Europa på något vis får nog av Napoleon. Ja. Det är obegripligt, och man får det framstå som att det var hans misslyckande i Moskva som fick han slutligen att skickas till Elba. Och det jag tyckte också, där kände jag att jag var på väg ut ur salongen faktiskt.
Ja, glömmer man faktiskt bort, skulle jag säga, en av de kanske viktigaste skedena i Europa. Och precis som du säger, att man skapar en allians, och där är ju Sverige med på ett hörn, och Bernadotte är med och leder och kanske till och med just gör den här operativa planen som innesluter Napoleon vid Leipzig och så nationslaget, som man säger, i Leipzig. Och också uppstarten på Wienkongressen och hela detta. Och sen hur Napoleon ju försvarar sig ganska bra under våren 1814, hösten 1813-1814, men sen tvingas då abdikera april 1814 och hamna på Elba. Det tycker jag, i en så stor film borde man kunna falla slängt in en minut i alla fall, tycker jag. Eller vad säger du? Ja, hade vi kunnat få en minut kanske?
Istället så får man det att framstå här nu som att det är britterna som saves the day i slutändan, för att det är Waterloo som blir det stora avgörandet på något vis, att då han verkligen drar sig tillbaka. Men ja, men, och där får vi väl ändå säga, om vi ska ta det hela vägen ut då, att filmen räddar sig lite i slutet tycker jag ändå. Alltså skildringen av Waterloo är väl ändå bättre än de andra på många sätt.
Det tycker jag. Ja. Och får jag bara säga att den här Wellington, hertigen Wellington, som jag har lärt sig hantera den franska stridstaktiken i Spanien. Det är ju där han har verkat och stöttat spanjorerna då mot den franska ockupationen. Vad gör han i Wien? Är han någon sorts huvudfigur i Wien? Det har jag väldigt svårt att historiskt acceptera. Men skitsamma. Om vi nu kommer så skulle jag vilja säga precis som du säger, att där är man ju också dessutom inne på en analys av Napoleon som fältherre, eller hur? För där plötsligt får vi se en scen då han pratar operationer.
Exakt, det är den enda scenen i hela filmen där man förstår.
Och det var riktigt bra.
Exakt, när han diskuterar, nu har de olika, vi måste möta varje här och slå ut den för sig. Och det är den enda gången som jag får något, just det, nej, men det här känner jag igen. Liksom.
Ja, och att det är ju att han opererar, som det heter, på de inre linjerna, att han tänker vända sig mot den ena, sen tänker vända mot den andra. Och det var ju väldigt bra scen, måste jag säga. Varför hade han inte fler sådana där de skildrar honom? Men det beror ju på att det var inte det som var fokus i filmen. Sen är ju Waterloo-slaget, som du säger, ändå hyfsat. Och jag tycker en scen där som jag tycker ändå är ganska bra, den är ju när de formerar karré. Alltså det brittiska infanteriet formerar karré för att ta emot det franska kavallerianfallet. Och det är ju kurassjärer faktiskt, tung kavalleri. Och då tycker man får uppfattningen, Och det här har ju John Keegan skrivit i sin berömda bok Face of Battle, har ett kapitel som analyserar här faktiskt just hur de når egentligen aldrig fram kavalleristerna och skjuts ner. Och det tycker jag man får en känsla av i den sekvensen där. Sen en annan sak som jag ju retar mig på då däremot å andra sidan är ju att det ju Wellington har lärt sig i Spanien, det är ju att lägga sig på nedför baksidan av kullarna. Säga till soldaterna att ligga ner. Låta franska artilleriet skjuta över. Vänta tills de sätter in sitt kolonnanfall som kommer. Och när de hör pas de charge, alltså man slår i takten, då ställer man sig upp. Raise, aim, fire. Och så skjuter man. Bataljonssalvor, och så får man då en effekt på den här franska linjen då. Och det är en sekvens som jag tycker att de helt tappar bort.
Ja, det hade varit enkelt att skildra ändå.
Ja, men gisses, tänk dig när gardet slutligen bryter ihop på eftermiddagen inför just ett sånt här massivt eldöppnande från det brittiska infanteriet som ställer sig upp faktiskt ur säden, så de ser, fransmännen ser dem inte riktigt heller, och skjuter. Man räknar med att 1200 fransmän skadas eller dödas bara inom några sekunder, och hur den här chockverkan förflyttas igenom den franska anfallskolonnen och hur de vacklar bakåt för första gången egentligen på riktigt allvar under hela Napoleonkriget. Det missar de totalt, och det blev jag besviken över faktiskt.
Och jag tycker också det här, som
finns
sa,
en hel del andra detaljer. Ja.
Det här du sa med Carré också, och det tyckte jag, det var en av de få scenerna som jag kände att nu försöker de åtminstone anstränga sig. Men då får jag säga så här, om du kollar på Sergej Bandersjuks film från 1970, hur han skildrade det där. Oh my
god. Bättre.
Oh ja, ska jag säga. Okay. Alltså det var gåshud hela vägen.
Där, det är Carré som lär till duga.
Ja, men verkligen. På ett helt annat sätt. Jag uppskattade på något vis den här detaljen. Men det var väl antagligen för att man var så sparsmakad med sånt under hela Napoleon-filmen. När man jämför med hur de gjorde på 70-talet. Nej, det var gåshud activate, ja. Säger jag. Och det var en helt annan, och det är en helt annan känsla också när man vet att det inte finns någon CGI, det finns ingen datorgenererad grafik överhuvudtaget på den tiden, va? Och man ser alla dessa hästar och teknikerna de använt för att filma och liksom försöka få den här point of view-känslan från hästryggarna. Det var något helt annat, tycker jag. Så jag kan verkligen varmt rekommendera att titta på den istället egentligen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men det jag funderar på också, som jag tycker är lite synd, det är ju den här relationen till Talleyrand. Det är utrikesministern som är med väldigt mycket i filmen.
Ja, han är en av de mer intressanta karaktärerna i filmen.
Ja, faktiskt. Ja. Och så kom ju in också på slutet. Och där tycker jag att de och inte heller tar chansen, för att där finns det en väldigt fin twist. Det är att Talleyrand är ju egentligen en gammal royalistisk kungens utrikesminister som blev kvar över revolutionen och som tjänar då kejsar Napoleon. Och hans inställning är ju egentligen den att Det finns ett sånt här berömt ögonvittnescitat från en konversation mellan honom och den preussiska utrikesministern faktiskt. Och nu är vi tillbaka där i tillsitt 1807. Och då säger Talleyrand så här att han förstår inte, vad 17 gör vi här? Ja, vad menar du, säger då den preussiska utrikesministern. Jo, men det är ju så helt klart att Frankrike, vi har erövrat Renstranden, det vill säga att skapat så här naturliga gränser för det här Frankrike som vi liksom känner idag, om man säger så. Medan Napoleon försöker bygga ett imperium. Och det han säger är inte, att det är inte uppenbart att fransmännen är intresserade av de här erövringarna som Napoleon håller på med. Utan att det är hans eget imperiebygge. Och det tycker jag är en så spännande twist. Att där finns det en grundläggande problematik.
Precis, och som har att göra med vad är det för drivkrafter som ligger bakom Napoleons agerande. Ja. Är det verkligen, i den här filmen så framstår det mycket som att det är för Frankrike. Men i historieskrivningen så känns det mycket mer som att det handlar om hans egna ambitioner på något vis. Att sätta sig lite som Hitler också. Alltså, att verkligen skriva in sig i historien som en stor statsman.
Men sen tycker jag att det finns en del andra saker i filmen som naturligtvis är lite intressanta. Det är ju när han kommer tillbaka från Elba och de viker undan direkt för honom. Ja, men det är ju vår kejsar och så vidare. Och det finns det ganska väl belagt att det var så det gick till. Men jag tycker väl att i det stora hela så var väl filmen för mig en stor besvikelse. Jag har sagt att jag tyckte att den var jönsig. Det beror ju på att jag tycker sånt mycket utrymme ges åt den här relationen mellan Josefin och honom som jag personligen tycker är ganska ointressant ur ett militärhistoriskt perspektiv. Jag förstår inte varför man ska ägna så mycket tid åt det när Napoleon är ju så betydelsefull för att förstå Europas historia.
Jag tyckte att det var intressant. Alltså, deras relation, det intresserade mig. Och jag tyckte att hon var kanske en av de starkaste skådespelarna i hela filmen. Men jag håller med dig om att man har behövt välja fokus här egentligen. Det hade varit föremål, det skulle varit en egen film egentligen, deras relation.
Ja, det håller jag med om.
Ja, och sen förstår man ju den här Josefin. Jag hade gärna sett den filmen, för jag tyckte det var spännande. Och hon var så jäkla skicklig skådespelare.
Ja, men sen förstår man ju Josefin. På det sätt man skildrar Napoleon som älskare i den här filmen så kan man ju förstå att Josefin kunde behöva några älskare när han var borta faktiskt.
Men det övergick ju till någon
håller nästan, med om det?
Ja, men det övergick ju nästan till komik. Alltså,
ja, det blev parodi så att säga. Ja.
Så, det är väl löjligt nästan.
Löjligt, ja. Mm. Intressant ändå att en sån här viktig, får vi väl säga, militär ledare blir föremål för en stor film. Så att jag föreslår ju att ni går och ser den. Jag skulle vilja ge kanske...
Hur många sablar av 5 möjliga?
Jag ger 2 och kanske en halv bruten. Ja. Kanske 2,5 ändå gör jag, för det finns en del. Hur många sablar ger du?
Ja, men jag ska säga en svag 2.
Okej, du är mer kritisk.
Ja, nej, men jag tycker nog att om man ska ha liksom, om man ska ge den här möjligheten för en väldigt stor publik att ta till sig en historisk gestalt på det här viset och lära liksom världen någonting om hans tid. Jag ska inte säga verk, för att det är omstritt liksom, om det var bra eller inte. Men då tycker jag att man borde inte ha slarvat bort den här chansen. Och det är också synd också, för det här är ju som en försök att återskapa den här mastodontfilmen som vi inte riktigt sett på länge. Ja, verkligen. Och det är väl nog kanske någonting som är bra med den här rollen, att man har verkligen varit ambitiösa i det med kostymerna och kläderna, miljöerna, vackra och fint och det. Och inte överdrivet polerat som det kanske var i de här lite äldre filmerna, så känns det som att då är det ju paraduniformer hela tiden. Det finns ju ändå någon slags nerv i det som de har lyckats med här.
Men det är liksom, därför den är ändå lite intressant att se, tycker jag.
Ja, precis. Jag tror att man, om man är intresserad av den här epoken så bör man väl ha sett den. Men annars tycker jag att man slavrar bort en unik chans. Men nu vet jag att det kommer faktiskt släppas en 4-timmars variant. Så jag undrar också vad det är för typ av spel som pågår här med de olika produktionsbolagen. För jag tror vi misstänker att den här filmen skulle må mycket bättre som en 4-timmars version. Och jag undrar om man får en helt annan bild av det då. Men ja, det låter vi vara osagt till den dagen den kommer.
Får jag sista ordet, Peter?
Ja, du får sista ordet, varsågod.
Alltså, verkligheten är alltid bättre än fiktionen i min uppfattning.
Ja, det håller jag med.
Och jag vet inte om jag går och ser 4 timmar fiktion.
Nej, alltså jag, precis. Om vi ska prata lite personliga reflektioner vad det gäller historiska filmer, så kan vi säga på rakt av att det är sällan jag orkar titta på den här saken. Jag får ut mycket mer av 4 timmar läsning än vad jag får av 4 timmar malande av den här typen av filmer ändå. Men man får väl ta chansen när de väl kommer. Men jag tycker, jag håller med det, att det är...
Ja. Men du, det där blev ju sista ordet nu då.
Ja, okej. Okay. Nu fick jag det.
Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.